CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Det har sagts att om pengar hade en doft så skulle det dofta så här. Som doften av en kork som precis har lämnat en flaska Dom Pérignon. Och sen på det läder. En läderjacka, en dyr fin läderjacka.
It was just like the ultimate experience.
Och så parfymerna. Den samlade doften av 100 olika exklusiva aftershaves och parfymer. De dyraste i hela världen.
It was so super fantastic.
Nu saknas bara Dylan. Dylan på Michelin-kocken Sean Hills havsöring. Ta alla de här dofterna och skjut upp dem i luften. 18 000 meter upp i luften. Och samla alltihop i en liten kvav tubformad, ubåtsliknande kabin. Det är så här Sally Armstrong beskriver doften inne i flygplanet Concorde. Om pengar hade en doft, skriver hon, så hade det doftat så här.
It's like flying on the Concorde was just like the ultimate ticket at Disneyland.
Högt uppe i luften, på en höjd som vanligtvis bara gästas av stridspiloter och astronauter. Där fanns Concorde. Ett flygplan med exakt 100 sittplatser. Reserverade för världens rikaste och mest berömda. En flygande vinkällare. Värden mindre förmögenhet. Med champagner och årgångsviner som kunde avnjutas. Samtidigt som man färdades snabbare än en gevärskula.
Super, super cool way to get somewhere. It was like the most interesting people would be flying on the Concorde.
Det mytomspunna överljudsplanet tog Victoria Beckhams bröllopsklänning över Atlanten 3 gånger. Det transporterade en specialbeställd pizza mellan New York och London till Paul McCartney. Och det gjorde det möjligt för Phil Collins att spela 2 konserter på 2 olika kontinenter samma kväll.
And across the tarmac there he is, and there's Concorde waiting for him. And Phil off on the plane.
Concordes födelse var resultatet av en utdragen maktkamp mellan världens stormakter. En historia om krig, prestige och politik. Där allt handlade om att bli först i luften med ett lyxplan i överljudsfart.
Det var ju liksom prestigeobjektet nummer 1.
Det är en historia som börjar med en hunger och nyfikenhet för nya tekniska genombrott i efterkrigstidens Europa. Men som slutar i en stor tragedi.
Ett Concorde-plan med ett 100-tal passagerare på väg mot New York störtade för en stund sedan utanför Paris.
I think somebody in the office said, "Oh my god, Concorde's crashed." And I looked on the BBC news site and saw the information on there. It was horrific.
Och nu brann ju motorerna och vingen började smälta.
Den är bara tjock grå rök. Jag ser otroligt räddningssignaler.
Från Third Ear Studio. Det här är Concordes uppgång och fall. Jag heter Love Lysarides och du lyssnar på det första avsnittet av 2. Nästa avsnitt släpps här om en vecka. Men om du vill vänta så går det redan nu att låsa upp samtliga avsnitt. Våra prenumeranter får tillgång till alla avsnitt direkt för 49 kronor i månaden. För att bli prenumerant, gå till Apple Podcaster-appen eller thirdyearstudio.com.
Yep. Okay.
Great. Okay.
Great. Let's see.
När man söker efter Concorde på internet så märker man snabbt att det finns en helt egen community av nästan fanatiska Concorde-älskare. Det är som en helt egen subkultur. Facebookgrupper som du postas i varje dag, nostalgiska hemsidor som hyllar planet och nättidningen som ges ut med jämna mellanrum, där varenda detalj av flygplanet och dess historia diskuteras och dissekeras in i minsta detalj. På YouTube finns det flygplansinfluencers, ja, de heter så, och de diskuterar för- och nackdelar med bränslepumpsystemet och vingbredden och nosen på Concorde.
Okay, well, I've been involved with Concorde since I was a child. How does that sound?
Yeah, it sounds good. Okay.
Det här är Katie John. Hon är en sån som älskar Concorde. Det har varit en livslång kärlekshistoria. Framför mig på skärmen på Zoom när vi pratar kan man se hur hon har inrett sin lägenhet med Concorde-affischer, symboler och olika typer av merchandise. Precis i mitten av rummet har hon ställt upp sitt senaste verk. En stor målning av Concorde. För det är det hon lägger mycket av sin vakna tid på. Att måla av Concorde.
But yes, I just love painting Concorde because it's such a beautiful shape. It's got a slender body, it's got huge, broad, double delta wings with all sorts of different curves in it. And that's not just to make the plane look beautiful, although it does. It's form following function because all the curves and the different shapes and even the angle of the leading edge, they're all designed to make the aeroplane fly effectively at high speeds and at low speeds.
Vid sidan av sitt Concorde-målande driver hon tidningen Mac 2 Magazine. En tidning som handlar om Concorde. Den ges ut varje månad och det senaste numret släpptes nyligen. Varje nummer belyser en aspekt av Concorde. Nu senast handlade det om belysningen i cockpiten. Katie är ungefär lika gammal som Concorde. Flygplanet har hängt med hela livet. När hon var liten brukade hennes föräldrar ta med henne ut till Londons flygplats Heathrow och bara vänta. Vänta på att få se planet lyfta.
I used to watch out for Concorde because it was the late 1970s and Concorde was fairly new and it was so exciting to see the aeroplanes.
Katie är inte bara besatt av flygplan. Hon är också besatt av att flyga. För där uppe i luften, säger hon, känner hon sig tryggare.
And also, I just loved being in the air. For some reason, I felt almost safer in the air than I did on the ground.
Katies liv kretsar idag till stor del kring Concorde. Hon skriver i tidningen varje månad. Hon målar av planet. Hon åker på Concorde-träffar. Hon är aktiv i olika grupper på internet.
I used to help sell Concorde merchandise at air shows. And I remember seeing little kids in pushchairs who weren't even born when Concorde was grounded. And they'd sort of go past and they'd look at a picture of Concorde and they were like, oh, Concorde, Concorde. And you think, well, those kids have grown up now and they still know about Concorde. Concorde has developed this sort of afterlife in cyberspace.
Concorde kommer alltid ha en speciell plats i Katies hjärta, berättar hon.
So, did you ever fly Concorde?
No, alas, I didn't. Yeah, I would have loved to fly on Concorde, but I didn't actually get the chance.
Så vad är det då som gör att Katie och hennes vänner i Concorde-föreningarna än idag, 20 år efter att Concorde slutade flyga, fortfarande målar av planet, skriver artiklar om belysningen i cockpiten och åker på Concorde-träffar? Katie förklarar att ett flygplan har 4 dimensioner. Det är det som gör att de fascineras så mycket av det. De 4 dimensionerna är längd, vikt, vingspann och så det viktigaste, politik. För Concorde, mer än kanske något annat flygplan, är allra högsta grad en politisk produkt. Och Concordes historia speglar världspolitiken i slutet av 1900-talet. Det här, menar Katie, det är det magiska med Concorde.
Serpentiner och vita lappar och sönderklippta pappersrullar dråsar ner över Kungsgatan.
Året är 1945.
Från vartenda kontor sträcker sig hundratals människor ut. Alla jublar och är glada. Budet om segern har kommit.
När andra världskriget har slut inleds ett nytt kapitel i Europas historia.
Ingen tänker just nu på arbete på hundratals av Stockholmskontor.
Tiden präglas av framtidshopp. Nu är det möjligt att resa igen, korsa gränser, upptäcka världen. En ny tideräkning har börjat.
Den tekniska utvecklingen under 50-talet var ju väldigt stor. Det var ju liksom prestigeobjektet nummer ett. Även om kraftverk och annat kunde vara intressant, så var flygplan, det adderade till romantiken på något vis. Att vi skulle kunna komma ut och resa efter att ha varit inlåsta så länge. Ungefär som vi efter pandemin nu. Att det tilltalar drömvärlden på något vis.
Det här är Jan Olsson. Du har kanske sett eller hört honom i media någon gång. Hans nummer finns nämligen på speed dial på nästan varenda svensk nyhetsredaktion. Det är till Jan man ringer när ett flygplan har kraschat någonstans i världen. Han är flygexpert.
För det kan bli väldigt bråttom, i synnerhet vid flygkrascher. Och ibland lite irriterande bråttom, va? Att de ringer liksom 30 minuter efter det har hänt och jag har inte sett någonting. Och så ska man helst uttala sig om olycksorsaker.
Andra världskriget har konsumerat enorma resurser. Och det har funnits begränsade utrymmen att lägga pengar på att utveckla teknik som inte har med kriget att göra. Nu börjar istället världens länder tävla om annat. När vi inte ska kriga med varandra ska vi istället åka upp i rymden.
But why some say the moon? Why choose this as our goal?
Vi ska ta steg på månen och bygga stora raketer.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
Så här i efterhand kan det nästan verka som att 60-talets världsledares främsta mål var att förvandla science fiction-filmer till verklighet. Det byggs robotar, satelliter, månbilar och världens länder tävlar mot varandra. Inte minst när det kommer till transportmedel.
Den här striden började ju redan i början av seklet, men då gäller den fartyg över Atlanten. Vem var snabbast? Vem hade det lyxigaste fartyget? Och så vidare. Och så blev det ju lite med flyget också. Därför att nu började plötsligt USA sticka upp hakan och producera flygplan som attraherade övriga världen. Det var ju tidigare något som fransmän och britter tävlade om lite mera. Och därför så blev det ju en stor prestige i det här.
Flygplan. Det är status. Det är sånt som framgångsrika länder vill producera. Britterna hade redan varit först med ett långdistansplan. Comet. En stor prestigeseger. Men hurraropen tystnade när Comet ramlade ner från himlen och störtade i Medelhavet.
Right out of the sky och föll ner i Medelhavet, två stycken. Och så var det färdigt med Comet. Nu resonerade Europa så att vi måste på något vis komma tillbaka till det här. Fransmännen var lite snabbare, kom med ett flygplan som heter Caravelle som flög Europatrafik. Och som för övrigt skandinaviska SAS var först med att beställa, alltså före Air France. Och det var ju en succé. Så nu hade man fått blodad tand.
And also just after the war, I think people just really were looking to the future.
Katie John, ja. Concorde-älskaren.
You know, looking for something to hope for. And all these fantastic new aeroplanes in Britain, France, Germany, Sweden, United States, Russia even, everywhere, was kind of exciting. It gave people something to hope for and something to, you know, fantasize about.
Någonting att tro på efter de mörka krigsåren. Någonting att sträva efter. Något att se upp till. Och vad är då bättre än ett stort, mäktigt, modernt flygplan målat i landets färger? Och vid den här tiden finns det inom flygplansutvecklingen en stor sista barriär att överbrygga. Att bygga ett passagerarplan som kan färdas snabbare än ljudet.
I'm announcing today that the United States will commit itself to an important new program in civilian aviation.
USA:s dåvarande president John F. Kennedy.
It is my judgment that this government should immediately commence a new program
to develop at the earliest practical date the prototype of a commercially successful supersonic transport superior to that being built in any other country of the world.
Det finns redan här tiden planer på att bygga överljudsflygplan i USA, i Sovjetunionen, i England och i Frankrike. Och det är bråttom. Alla vill vara först. Man föreställer sig att det land som hinner först kommer att få majoriteten av marknadsandelarna och bli ledande. Alla tävlar mot varandra. Men snart inser länderna att det är alldeles för kostsamt.
När man börjar räkna på det här med ett överljudsplan så visar det sig vara astronomiskt dyrt.
Jan Olsson igen.
Så att det blev en ohelig allians mellan Frankrike och Storbritannien, som ju inte alltid älskade varandra, om att bygga ett flygplan för överljudsdrift som man tänkte döpa till Super Caravelle. Fast det tyckte inte britterna var någon idé. Det var ju väldigt på den franska sidan då. Men fransmannen vann ju i alla fall när man kom upp med namnet Concorde. Och så delade man då broderligt på det här projektet.
England och Frankrike har gått ihop och bestämt sig för att utveckla planet tillsammans. Tusentals fransmän och britter ska nu arbeta ihop. Och de två ländernas skarpaste hjärnor ska tänka tillsammans.
At Lancaster House, the aviation minister, Mr. Julian Amery, in company with the French ambassador, almost crooned in admiration over the brainchild of their two countries. On behalf of their governments, they signed the agreement for the joint development and production, a foretaste perhaps of common market cooperation.
It's the biggest international project, air project ever undertaken. I mean, after the American space program and the Russian space program, this is probably the biggest of its kind in the world.
Samarbetet innebär att britter och fransmän ska arbeta i samma fabriker. Det slås upp en fabrik i Frankrike och en i England. Brittiska BBC besöker Concorde-fabriken i Toulouse och berättar om kulturkrockarna som uppstår när de franska och brittiska ingenjörerna ska jobba ihop.
France's Concorde workers take their lunchtime break. And here at the Sud Aviation Works at Toulouse, it's very different indeed from the British Aircraft Corporation's canteen at Filton. And most French workmen like to take a glass of wine with their lunch.
Det är absolut ett prestigeprojekt, eftersom från brittisk sida hade man ju också misslyckats med Comet och det var svårt att svälja. Under tiden här, medan Comet omkonstruerades, så tog ju amerikanerna ett starkt grepp om flygindustrin med fyrmotoriga jetflygplan som helt och hållet behärskade marknaden över Atlanten. Så nu gällde det, kan man åstadkomma ett passagerarflygplan i överljudsfart?
Att färdas i överljudsfart, alltså snabbare än ljudets hastighet, ungefär 1200 km i timmen, kräver en helt annan typ av flygplan. Och den stora frågan som England och Frankrike har valt att lägga miljardsummor på att besvara är: hur bygger man ett flygplan som klarar av det här? Och nu, kära lyssnare, ska ni få en liten dos ingenjörskonst. Så här.
Ja, det var ju inte helt lätt. Det fanns ju redan flygplan som, jag menar jaktflygplan och så, som gick ju överljudsfart. Och vingarna var ju ett problem. Det gjorde ju ett luftmotstånd. Det krävdes ju enorma mängder bensin och annat för att driva fram det här flygplanet, få upp det i någorlunda fart. Och ju fortare det gick, ju mera påfrestning på vingarna. Så
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
De första jaktplan som bröt ljudvallen hade ju löjligt korta vingar och var ju mer som en raket med små vingar på sidorna.
De franska och brittiska ingenjörerna har nått slutsatsen att det bara finns ett sätt att göra det på. Och det är att bygga Concorde som ett jaktflygplan. Det går alltså inte att ha traditionella vingar på planet. För de vingarna kommer aldrig kunna klara av det luftmotstånd som uppstår när planet färdas i överljudsfart. Concorde måste alltså ha så kallade deltavingar. Alltså en stor, typ triangelformad vinge som följer med flygplanskroppen.
The Concorde's basic design features have been established and its performance defined. Cruising speed Mach 2.2 or 1450 miles an hour.
It's rather a lovely shape. You really feel if God meant aeroplanes to fly, he meant them to be this shape.
Många förespråkade ju då den här deltavingen som hade det bättre luftmotståndet, så det gick... Den både hade lyftkraften och mindre luftmotstånd, så att det var en ganska genial lösning att göra det. Men det hade ju inte testats i den här storleken, och skillnaden var ju egentligen enorm. För här har du med de andra flygjaktplanen en pilot i särskild utrustning, syrgasmask, fastspänd, måste ha katapultstol. Och så plötsligt skulle du erbjuda det här för 100 passagerare som skulle kunna gå omkring i skjortärmarna, sitta ner, gå på toaletten, bli serverade lyxiga rätter av flygvärdinnorna och drinkar och allt möjligt. Och allt det här skulle liksom ske medan man flög med dubbla ljudhastigheten. Bara det var ju en enorm utmaning.
Den triangelformade vingen löser ett problem. Men det gör också att planet blir mindre stabilt i låga hastigheter. Snart märker ingenjörerna att det finns ett annat problem med att färdas i överljudsfart. Planet måste vara konstruerat så att det får minsta möjliga luftmotstånd. Man kan inte ha en rundad, trubbig nos, så som vi kan se på vanliga passagerarplan. Det krävs en smal, nästan spjutliknande nos för att liksom spetsa ett hål i luften framför planet. Concordes nos var tvungen att byggas som en nål.
Och den måste ju ha en väldigt smal spetsig nos, vilket gjorde den till ett av världens vackraste flygplan. Men man såg ju ingenting från cockpit.
Problemet med den smala nosen var att den blev lång. Flera meter lång. Och det gjorde att piloterna inte kunde se någonting under sig. Istället såg de bara en flera meter lång pinne när de tittade ut genom fönstren. Vid start och landning kunde piloterna inte ens se banan. Och det här var bakgrunden till ett annat utmärkande karaktärsdrag för Concorde. En höj- och sänkbar nos, den så kallade droop-snuten. Planet kunde fälla ner sin nos vid start och landning, lite som en grävskopa, just för att piloterna skulle se var de åkte.
Otroligt avancerat system. För att annars skulle inte piloten, i synnerhet vara viktigt vid landning, när deltavingen så att säga lutade väldigt mycket bakåt. Nosen var alltså extremt mycket högre upp än på ett vanligt flygplan. Alla landade ju för sig med nosen lite upp, men det här var mycket upp. Och då såg man ingenting framåt, så då måste man fälla ner nosen. Och det var där vid landning som man fällde den som mest.
England och Frankrike är i början av 60-talet på god väg med sitt alldeles egna överljudsflygplan. De har en unik triangelformad vinge. En deltavinge. Och så en höj- och sänkbar nos. The droop snoot. Och sen en extremt kraftfull, nästan raketliknande motor som kan skjuta iväg planet i mer än 2 gånger ljudets hastighet. Det är som att sätta sin mormor i en missil, sägs det vid tiden. Samtidigt i USA påbörjas en liknande utveckling för att hinna ikapp.
For some of you will travel where no man has ever traveled before. Some of you will fly the fastest planes that have ever been built, reach the highest altitude that man has ever gone to, and lift the heaviest payloads of any aviator in history.
Beställningar på Concorde har redan börjat komma in. 16 flygbolag över hela världen har tillsammans beställt 75 stycken redan innan planet är klart. Däribland finns även några amerikanska beställare. Amerikanska flygbolag som vill köpa Concorde. Och det är något som gör John F. Kennedy rasande.
I think you ought to call him up, Doug, and say that we're goddamn sure about this. He knew the United States. My God, I had it in my speech for tomorrow.
Här är en inspelning från telefonsamtalet mellan John F. Kennedy och hans finansminister. Presidenten har precis läst i tidningen att Pan American, flygbolaget har beställt flera Concorde. John F. Kennedy står i ovala rummet och håller telefonen i ena handen och tidningen i andra när han ringer upp sin finansminister för att få en förklaring till vad som har hänt. Hur det kommer sig att Pan Am har beställt Concorde och inte väntat in det amerikanska planet istället.
We're about to announce a program. I mean, everybody worked this weekend. I only got the vice president's report on Friday or Saturday. And I talked to McNamara on Sunday. They worked yesterday. We're putting it in a speech for tomorrow and for him to go ahead on Tuesday afternoon, which involves hundreds of millions of dollars of balance of payments, which is going to sabotage a program to put the United States up in the lead in the 70s. It's very difficult for us to go ahead if he's buying. I think he ought to retract that thing.
Doug Dillon, som finansministern heter, försöker lugna Kennedy och försäkra honom om att köpet inte kommer gå igenom.
He isn't going to buy these planes.
Men John F. Kennedy tror honom inte. Han tar upp tidningen och läser upp nyheten över telefonen.
Well, now, wait a minute. You said, here's the AP story. Yeah. Pan American World Airways announced today it has ordered 6 new Concorde supersonic jet transports. Well, I mean, Christ, he's buying them.
No, he isn't going to buy them. I saw the contract and...
Well, I think he ought to put out a statement that he's not buying
them. He has an option to buy them.
Well, except, you see, that isn't the way the announcement reads.
I see the announcement reads differently, but I read the contract which he showed to me a week ago, and he has...
Well, why don't they... You better...
He has the right to pull out for $1.5 million.
Well, they better put out a statement, because otherwise, for me to go now ahead and announce our program is going to look awfully foolish. He ought to make an announcement that, you know, that they've made no decision on buying the planes. They merely purchased an option. Why they felt they had to purchase an option, I don't know at this point. I mean, Christ, if we're going to go ahead, the French and the British aren't in such a strong position. I mean, he threw $1.5 million down the drain because...
I think he has.
Because
yeah,
when we do our thing, then what the hell does he need an option? They're going to be around, everybody's going to be around competing to sell them. I think, Doug, you ought to call him and stick it right up his ass. I want him to eat that today because otherwise we can't possibly go ahead.
Och man sneglade väldigt mycket på USA.
Jan Olsson igen.
Som ju tänkte tillverka sitt Boeing SST. Som då blev rivalen. Så man hela tiden stressade fram det här projektet. För att man var rädd att USA skulle komma före.
Det är en kamp mot klockan. Med Boeing i USA och det franska-engelska samarbetet Concorde. 1968 är det bara månader kvar innan drömmen om ett överljudsplan för passagerare ska bli verklighet. Inne på Concorde-fabriken i Toulouse kan tusentals brittiska och franska arbetare känna hur de snart är i mål med projektet. Men det är något annat som också håller på att hända där inne på fabriksgolvet i Toulouse. Det finns arbetare där som har andra motiv. Sovjetiska spioner har tagit anställning på Concorde-fabriken för att stjäla ritningarna till flygplanet. Och tusentals dokument med skisser och ritningar för Concorde har redan hunnit lämna fabriken. Vissa i form av ihoprullade mikrofilmer som har lagts i tandkrämstuber.
An espionage ring working in Toulouse had been supplying the Soviets with streams of information on the Concorde's testbed performance.
Mikrofilmer innehållandes företagshemligheter som snart hamnar i sovjetiska händer. I slutet av 60-talet är det bara några månader kvar innan Concorde ska komma upp i luften. Men då, plötsligt, kablar Sovjetunionen ut en överraskning till världen.
När vid dags ände så presenterade Sovjetunionen plötsligt ett överljudsplan som hade stora likheter med Concorde. 2 månader innan Concordes första flygning.
It's remarkably like Concorde to look at with exactly the same delta-shaped wings.
En besviken BBC-reporter på plats i Sovjetunionen tittar in i kameran och beskriver hur ryssarnas överljudsplan är nästan identiskt med Concorde. Den har samma deltavinge, konstaterar han. Och inte bara det. Det sovjetiska planet har en exakt likadan höj- och sänkbar nos. En droopsnodd.
A lady Soviet technician here has just assured me that in fact this aircraft will have a droopsnodd just like Concorde.
Sovjet har hunnit före. Deras överljudsplan, Tupolev Tu-144, lyfter i december 1968.
Det kommer ju aldrig gå under annat namn i väst än Concordski.
At that time, I would imagine industrial espionage happened everywhere, in every, you know, factory and every industry. And the aviation industry was no different. And I'm sure there were spies on both sides.
Concorde Skin blir det första överljudsplanet för passagerare som kommer upp i luften. Men det ska snart visa sig att det ryska planet är långt ifrån en perfekt produkt. Den är obekväm, trång, varm och högljudd. Det går knappt att ha en konversation inne i Concordeskin. När det ryska överljudsplanet dessutom kraschar under en uppvisning i Paris 1973 blir det tydligt att Concorde ligger steget före.
In a few years time, the sight of Concorde on international airfields all over the world will be commonplace if all goes well. Then there'll be 130 passengers on board. Flying times will have been cut by half. London to New York from 7 hours 40 minutes to 3 hours 25 minutes.
Well, the Concorde is just a wonderful machine, and if it came out today, it would still look as if it was the most modern, futuristic machine.
Det här är Jock Lowe, eller Captain Jock Lowe, en av Concordes första piloter.
Let me give you one explanation which was given to me by a very famous psychologist. He said that Concorde has this ability to appeal to both the left part of the brain, the engineer, and the right part of the brain, the artist, somebody who likes daydreaming. So and most people split into one or the other, and Concorde is one of the very, very few things that appeals to both half of the brain.
Now, when you fly the flag, you can fly the future. British Airways Concorde, the first supersonic passenger airliner to fly you at more than twice the speed of sound.
It just made the whole nation proud and made something that they would aspire to. They wanted to give the entire population an aspiration, something to aim for, a flight on Concorde.
Det fanns ingenting som saknades, vilken drink du ville ha, vilken konjak XO, vilken champagne du ville ha, och ett personligt bemötande så att säga, va.
Jan Olsson fick som uppdrag av en svensk dagstidning att testflyga Concorde på 70-talet.
Och det var ju, när man väl kom in i planet, första chocken var ju hur trångt det var. Va? Fina lädersäten, två på varje sida. Men kabinen var ju, om inte för låg, jag är 1,87, så det var väl på gränsen att jag fick plats mot taket där. Men den var indelad i sektioner som en ubåt ungefär, med skott emellan där det liksom var väggar som lite som en välvd dörr, precis som vi ser på en ubåt. Och fönstren är extremt små och ganska mörkt och inga fällbara stolar och ganska trångt för benen, även om det var väldigt tjusig läderfotölj.
På champagnelistan finns en Krug, en Dom Perignon, en Paul Rocher och en Lanson Blanc de Blanc. Jag tror att det är så det uttalas. Jag vet inte, men det är fint i alla fall.
Jag har aldrig sett flygpassagerare dricka så in i bomben mycket drinkar. Det var många amerikaner ombord. Någon tog aldrig av sig cowboyhatten. Den som vi, lilla gruppen av pressfolk som var närvarande, iakttog några rader längre fram, hade sån här en prästkrage. Han var förmodligen någon slags amerikansk frikyrko. Prelat, honom kommer vi ihåg, för han lyckades skopa ner ett ofantligt antal drinkar varpå vi höll ögonen på honom när han skulle gå av. Och det gjorde han perfekt stagad utan att falla i någon trappa eller någonting. Så att de här festade verkligen loss, de här passagerarna på den här flygningen, kan jag säga.
Under sin tid i luften kommer Concorde totalt att förbruka mer än 1 miljon flaskor champagne. Concorde blir den ultimata statussymbolen. Något som fransmän och britter ska kunna se upp till och sträva efter.
Men när du pratar om kontexten så är det ju också så att vi är i en tid av framtidsoptimism. Allt ska bli bättre. Men något som också ska fläcka Concorde lite senare är att vi också lever i svallvågen av 1968. Och att det här med att producera ett lyxflygplan för de kända och rika, med de miljökonsekvenser det skulle få, Det var inte populärt på alla håll. Och när vi talar miljö här så var ju inte det uppfunnet. Det fanns ju inte en tanke på utsläpp eller dyrt bränsle. Utan det var ju helt och hållet en fråga om buller.
Men när det blir dags för Concords premiär så möts det istället av protester. En grupp som kallar sig för Anti-Concord-projektet börjar samla opinion för att ställa in Concords premiär. I en helsidesannons i The Guardian skriver gruppen att ljudet från planets motor kommer att vara direkt miljöförstörande. Och att projektet redan har kostat alldeles för mycket.
Så här blev ju miljörörelsen då, i synnerhet i USA, så pass mäktig att man redan innan Concorde hade börjat flyga då, men inte kommersiellt, och innan ens premiärflygningen, så hade man ju insett att det här var en rejäl effekt av det här ljudet. Så det slutade ju med att Concorde skulle aldrig få landa i New York. Och man insåg att bullret var så mycket så att den skulle endast få flyga överljudshastighet över hav. Och det innebar då för Concorde att alla beställningar från USA drogs in. Och USA, Boeing, la ner sitt projekt SST. För man anade vad som komma skulle.
Concorde har redan innan det börjat flyga blivit en kontroversiell fråga. Ett skattefinansierat plan för miljarder till för den absoluta överklassen. Och det här ska visa sig bara vara början för Concords brokiga resa. När 80- och 90-talet kommer blir Concorde världsstjärnornas favoritplan. Men sen ändå tar allting slut.
Super, super cool way to get somewhere.
I nästa avsnitt av Uppgång och fall.
Den är bara tjockgrå rök. Jag ser otroligt räddningsdaler. Personal som är här, mycket blåljus.
When you looked out your window, you looked down, of course, but you looked up. And when you looked up, it was like black. Because you're right at the edge of the Earth's atmosphere.
I was just shocked. I just, you know, Concorde was so safe. Concorde never crashed.
Du har lyssnat på det första avsnittet av Concords uppgång och fall. Vi är tillbaka nästa vecka med nästa avsnitt. Men om du vill vänta så går redan nu och låsa upp alla avsnitt av det här programmet. Våra prenumeranter får tillgång till alla avsnitt direkt för 49 kronor i månaden. För att bli prenumerant, gå till Apple Podcaster eller www.thirdyearstudio.com. Det här programmet är producerat av David Mer, ljudmix av Gustav Sondén. Jag heter Lovely Sarides. Vi hörs.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.